Det här är en podd från Svenska Yle.
Vi ser faktiskt alldeles snart slutet på en era, för Angela Merkels tid som förbundskansler i Tyskland är snart över när det är val till förbundsdagen i Tyskland. Och det är faktiskt så att många av de tyskarna som nu går och röstar så minns ingen annan ledare för Tyskland än hon, för hon har verkligen suttit vid makten länge, och hon har i många olika sammanhang rankats som Europas mäktigaste kvinna, mäktigaste person, mäktigast i världen. Och för att förklara Angela Merkels betydelse för Tyskland och den övriga världen så har jag bjudit in Dan Ekholm till nyhetspodden. Hej Dan!
Hej, hej Karin!
Du har ju ett perspektiv på Angela Merkel, för du har ju varit Tysklands korrespondent för Yle. Du har också jobbat som EU-korrespondent. Du har ju sett Angela Merkel i många olika sammanhang, och nu råkar det sig så att just nu befinner du dig i Berlin. Hur märks det där på något vis att det är liksom historiska dagar just nu?
Ja, jag gick på bokhandeln Dussmann här i lördag, så det var massor med Merkel-biografier, både nya och gamla, som var utställda till salu där och så. Och sen så när man går förbi ett tidningsstånd så kan man till exempel se att Der Spiegel har en hel bilaga med Merkel, ett slags biografi över henne och så. Så att det är klart att det syns, men det som ju dominerar allra mest är ju den valrörelse som pågår, som ju Angela Merkel inte aktivt deltar i.
Om du nu skulle då i några ord beskriva Angela Merkel, så vilka ord skulle du använda då?
Hög, intelligent, oerhört ambitiös, socialt begåvad, tålmodig, pragmatisk.
Och för oss som bara har sett henne då på nyhetsbilder i TV och tidningar och så är hon ju då just precis den här politikern. Men du har ju själv träffat henne i flera sammanhang, eller hur?
Ja, jag har ju inte då personligen träffat henne, men jag har varit på oerhört många presskonferenser där hon har då varit huvudkärnan, och både i Bryssel och här i Berlin och på andra håll. Men sen så har jag också varit på olika sådana här bakgrundspresskonferenser för den utländska pressen, för utländska korrespondenter. Här i Berlin då, när jag var korrespondent för några år sedan, och då fick jag en helt annan bild av Angela Merkel.
Hur då?
Ja, alltså,
eller vilken bild då? Mm.
Ja, det är för att när hon då på en sån här officiell presskonferens står framför kameran, så ger hon kanske ett lite sådär väldigt lite knastertort intryck, lite sådär halvsömnigt, lite sådär malande kanske på något sätt. Men sen när hon är i ett slutet sällskap med en mindre publik då, och så där hon, ska säga, kan vara sig själv, så är hon, jag skulle kalla henne nästan för sprallig och humoristisk och kvick och liksom så där totalt närvarande och ja, lustig på något sätt. Jag har också läst en del om hurdan hon är av de som känner henne betydligt bättre, och de säger att hon tycker om att imitera och härma människor, och att hon är väldigt duktig på det, och det är ju ingenting som man skulle liksom tycka att passar ihop med Angela Merkel, när man ser henne där oerhört saklig och allvarstyngd, talar om viktiga saker.
Nej, verkligen inte. Men om vi tar det lite från början då med Angela Merkel, så har hon ju en historia som ju på många sätt speglar tiden och omvälvningarna i Europa, som Europa har genomgått. För hon föddes ju då i det som var det delade Tyskland.
Exakt, hon är född 1954 i Hamburg. Och hennes pappa kom från Berlin, men hade varit i västra Tyskland, eller Västtyskland då, för att studera teologi. Han blev präst, luthersk präst. Och mamman, hon kom från det som hade hetat Danzig, det vill säga Gdańsk i nuvarande Polen. Och mamman Herlin, så hon var en av de här som man på tyska kallar fördrivna, det vill säga internflyktingar, som då när det tredje riket eller Tyskland förlorade de östliga delarna, så fördrevs ju 13 miljoner människor, på samma sätt som våra karelare till resten av Finland då, så hennes mamma var en sån här internflykting. Och sen så flyttade de när Angela Merkel var väldigt liten då till Östtyskland, för att pappan Horst Kastner ville starta ett prästseminarium. Han jobbade som präst i en liten stad som heter Templin. Och hon växte upp där i den här miljön.
Och hon är ju då i många avseenden väl fortfarande, kan man säga, en produkt av DDR. Fast det är ju länge sedan nu som DDR upphörde att existera.
Ja, det är sant. Alltså, så tillvida att det här som jag nämnde, det här med att hon är helt olika i officiellt och sen i slutna sällskap. Alla människor kanske har mer eller mindre av det här, men jag ser det här som en produkt av just det att hon är uppvuxen i DDR, som var en stat där man inte liksom fick visa sitt rätta jag. Speciellt om man var lite annorlunda, liksom var oliktänkare eller så. Och det att man var liksom prästdotter var inte helt okej. Man var lite halvsuspekt. Och det här gjorde ju att hon lärde sig det här att man måste hålla inne med vem man egentligen är. Men hon fick ju liksom då hon var väldigt duktig i skolan och fick till exempel vara prisbelönt för att hon var väldigt duktig i ryska. Och jag träffade faktiskt hennes ryska lärare från skoltiden för några år sedan då, en gammal tant som hette Erika Ben, som sa så här att ja, hon var väldigt duktig i ryska och hon var liksom tredje bäst bland skolungdomar i hela DDR. Men sen så har jag ju lärt henne också att hon måste uppträda vänligt och vara trevlig när hon står framför publik, och jag tycker ju nog att hon har lärt sig det, och det tyckte jag var lite lustigt.
Men sen gick ju då tiden och så föll Berlinmuren och Tyskland enades, och sen så småningom då så gick Angela Merkel in i politiken då, och hennes parti har ju varit då CDU, alltså det tyska konservativa partiet. Vad hennes vision för Tyskland varit, eller vad var den då?
Ja, det här är lite svårt att svara på, för hon är inte den här visionären. Angela Merkel är inte en stor visionär, utan hon är den här som praktiska, pragmatiska problemlösaren. Men det som hon själv har sagt angående den här tiden, att hon såg det som väldigt viktigt att få en snabb tysk återförening till stånd. Och Helmut Kohl, som då var förbundskansler på sent 80-tal då, den som förenade de tyska staterna 1990. Så han appellerade till henne. Hon tyckte att det var väldigt viktigt att man återförenade de tyska staterna, och sen så ville hon ha marknadsekonomi.
Det har ju hänt så otroligt mycket under hennes tid då som förbundskansler, alltså den som leder då regeringen för den tyska förbundsstaten. Men om vi tar några milstolpar då, tänkte jag, så när hon tillträdde så var det ju faktiskt så att den tyska ekonomin var väldigt dålig, och det är ju svårt att tänka sig nu, för nu är det ju, har man tänkt sig väldigt länge, att Tyskland är liksom en ekonomisk motor.
Absolut. Återföreningen då 1990 kostade väldigt mycket. Det kostade de tyska skattebetalarna väldigt mycket att försöka rädda och inkorporera den östra delen av landet och så där, och den tyska ekonomin gick brant ner utför då under 90-talet. Och i slutet av 90-talet, början av 00-talet, så kallades Tyskland faktiskt för Europas sjuke man.
En milstolpe också, eller en stor sak under hennes tid som förbundskansler och som då en av de viktigaste och mest centrala EU-ledarna, det var ju då finanskrisen 2008. Vilken roll spelar hon då?
Ja, absolut. Där var det ju liksom viktigt då att rädda de tyska bankerna till att börja med. Och flera av de tyska bankerna hade ju lånat ut pengar till exempel grekiska staten. Och det var ju kanske inte så klokt i alla delar, för att den grekiska statens soliditet var ju inte liksom så där jättehög, och de hade ju fingerat sin statistik och så. Så att dels så måste då Angela Merkel och hennes regering rädda de tyska bankerna, men samtidigt också rädda Grekland. Dels för att det hängde ihop, men också för att hela europrojektet var i gungning. Marknaderna liksom ifrågasatte om eurozonen skulle hålla ihop eller om det skulle brytas sönder. Och det här var ju liksom en enormt stor sak då. Och för att göra en lång historia kort så kan man kanske säga så att Angela Merkel beskylldes av grekerna för att vara slaktare och hon var nazist, tyckte de, och så ritade nidbilder och skällde på henne. Men det var i slutändan hon som såg till att rädda Grekland och se till att de liksom hölls kvar i eurozonen.
Ja, för det som du säger, det här om hur hon var med och rädda euroområdet, så det är ju på något vis en sån sak som jag i varje fall tänker nu, man tänker tillbaka på hennes tid, är den här liksom enormt starka försvararen av dels sammanhållningen i euroområdet och i EU.
Ja, hon sa för ganska exakt 10 år sedan så sa hon scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Det vill säga, om euron spricker, så spricker Europa. Och det liksom ville hon inte vara med om, utan hon vill liksom, för att i den tyska förståelsen av sin egen roll, det land som slog sönder Europa för 80 år sedan, så har en stor plikt att hålla samman Europa nu i efterhand, och det var liksom medvetenhet, den medvetenheten är väldigt utbredd i Tyskland, att man har ett ansvar att se till att det fungerar. Man kan liksom inte bara räkna för plus och minus så där att oj nej, vinner vi på det här eller vinner vi inte på det här, utan det finns en betydligt större moralisk kontext i det hela.
Men sen om vi tittar lite snabbt på andra kriser då, så en sån var ju en som ju berörde hela EU och hela Europa. Det var ju då flyktingkrisen 2015, och där trädde hon ju också då fram liksom mera på något vis tydligt och aktivt än många andra.
Absolut, och det var många såg det så här som väldigt överraskande, för att det som har varit typiskt för Angela Merkels ledarstil är att hon är ganska långsam på något sätt, att hon fattar ett beslut först när hon måste. Men det här var ett liksom akut läge där hon gick på intuition på något sätt. Men hon upplevde det som att det var en plikt för Tyskland att hjälpa de här människorna. Sen så skulle hon få sota väldigt mycket för det i efterhand politiskt. Det kommer man inte ifrån.
Alltså 16 år vid makten är ju en otroligt lång tid. Vad är det som har gjort att hon har hållits kvar så länge?
Dels så är hon en utpräglad mittenpolitiker. Att hon lyckades locka över väljare från andra mittenpartier. Att hon utökar så att säga Kristdemokraternas traditionella väljarfält genom att få storstadsbor, många kvinnor rösta på henne som i normala fall kanske skulle rösta grönt eller liberalt eller socialdemokratiskt. Så dem lyckades hon locka över. Och det är det som är det intressanta nu, att hennes efterträdare som politiskt står Merkel väldigt nära, Armin Laschet, som är ny CDU-ordförande, så han lyckas inte ärva hennes röster trots att han för samma politik. Och det är liksom intressant att de var liksom så att säga Merkel-märkta, de här väljarna. Men hon har utpräglade maktinstinkter, det har hon, och hon de som har försökt utmana henne så har fått liksom bita i gräset väldigt många gånger. Att hon, en av hennes kanske fördelar, åtminstone till en början, var det att hon blev alltid underskattad, medan hon liksom lyckades överraska alla på något sätt i och med att hon var så briljant i sig själv, och hon var inte någons handgångna eller någons flicka. Och det var ju kanske liksom en del av det här, men det har ju alla som är tyska politiker har lärt sig att man inte ska underskatta henne och så. Och sen är det väl liksom, hon har höjt Tysklands profil. Det är väldigt motsägelsefullt, eftersom hon är så lågmäld så har hon samtidigt höjt Tysklands profil i världen. Och hon är en av dem som i Europa stått upp mot Putin, och sen som också har vågat stå emot Trump och så att hon har varit en någon som tyskarna kunnat liksom beundra också på den internationella arenan.
Men en sak ännu, Dan, när vi pratar om Angela Merkel så bara måste jag prata om hennes kavajer. Och då kan man ju förstås ha den invändningen att när vi pratar om kvinnliga högt uppsatta politiker så ska vi prata om deras kläder och hur de ser ut. Men nu är det ju faktiskt så att Angela Merkels kavajer har under alla dessa år ju blivit hennes verkligt starka varumärke. För vi ser väl alla framför oss de här bilderna där hon står då bland mestadels kostymklädda herrar med mörka toner och sen har hon då en färgglad kavaj. Det här har ju blivit ett slags kännetecken för henne, eller hur?
Ja, på något sätt, för att de är ju liksom, de kan vara i alla möjliga färger, men stilmässigt är de väldigt strama. Den som ju har gjort, som har sytt eller planerat de flesta av de här ritat, så hon är en formgivare som heter Bettina Schönbach, och hon har då liksom, vill inte säga hur många hundratals dräkter hon har gjort åt Angela Merkel, men de har fyllt sin funktion väl. Och man ska komma ihåg att då när Merkel började i politiken då när efter återföreningen 1990 och 91 blev hon då familjeminister i Kohls regering. Då på den tiden kritiserades hon för sitt utseende och för hur hon klädde sig. Hon hade ganska, hon ser helt annorlunda ut på, när man tittar på de bilder från den tiden. Och medan hon sen blev väldigt stylad och så, men har inte haft kanske intresse för att liksom ägna allt för mycket tid åt det här, men utan däremot att liksom se saklig och formell ut, och det har hon verkligen gjort.
En praktisk lösning som kanske då är ganska typisk för henne.
Min son.
Tack Dan Ekholm för det här samtalet och den här analysen av den tyska förbundskanslern som nu snart slutar. Jag ska ännu tillägga det att Dan Ekholm till vardags är ledarskribent på Vasabladet. Och det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid, och om du som lyssnar vill nå oss som jobbar med Nyhetspodden så kan du mejla oss på adressen nyhetspodden@yle.fi.